En podcast från Aftonbladet.
Ja, men nu ska vi prata Premier League. Men jag har, före vi sätter igång Makoto och Frida, så har jag en fråga till er. Igor Thiago, Harvey Barnes eller Harry Wilson? Ni får ingen kontext, ni får bara välja en.
Vadå, ingen kontext? Det är väl ganska uppenbart att det är Igor Thiago, eller? Alltså, han har ju gjort... Vad är det? Han slog väl rekord för flest mål av en brasse någonsin i Premier League. Och det här gör han alltså för Brentford. Mm. Han gör det och heter Igor Thiago, som ingen hade koll på.
Med nästan en halv säsong kvar.
Ja, det är helt sanslöst. Och jag vet, han förstör mina FPL-omgångar och mina stryktipsrunder var och varannan vecka, han och hans Brentford. Men det är bara att lyfta på hatten, för det är helt sanslöst där han och hans Brentford då sysslar med den här säsongen.
Mm. Då får du välja någon annan, Frida.
Ja.
Är det så det funkar?
Samtidigt så gör ju, alltså Harry Wilson gör ju sin bästa säsong i karriären han också. Vad står han på nu? 6 mål. Det är ju lite färre jämfört med Igor Thiago.
Han gör annat också.
Men ja, jag landar väl i Thiago
också. Vad har vi bara i den här mixen?
Vadå, han är ju stekhet.
Alltså han gjorde ju ändå 3 mål nu senast mot Leeds. Men han gillar ju också att spela
det
mot Leeds.
Det är i för sig sant att han fick ihop det här i slutändan. Det var ganska många matcher den dagen att ha koll på. Mycket som hände kan man väl lugnt.
Ja, men han är också riktigt het just nu, Harvey Barnes, så har varit bra för Newcastle. Nej, det var bara det. Nu kör vi. Ja, men välkomna till Sportbladets Premier League-podd då. Vi har en full omgång att gå igenom. Vi avrundade den här omgången med ett riktigt stormöte. De regerande mästarna mot de favorittippade nästa mästarna, får man säga, i Arsenal mot Liverpool. Som det ofta blir i den här typen av matcher, det är mycket på spel, så är det lite läskigt att gå för segern när man kan gå för ett kryss, vilket vi kanske landade lite i. Men det var det också tillfälligheter kanske som gjorde att det ändå blev 0-0, Frida. Vi får börja där. Arsenal dominerade den första halvleken, Liverpool den andra. Kändes ändå i slutändan som att 0-0 var ett rätt så rättvist resultat.
Ja, det speglade i alla fall vädret och att det var rätt så låg kvalitet på spelet överlag. Men det berodde ju också på att planen var så vattensjuk. Jag har inte sett så mycket regn på rätt så länge, för att vi har haft så himla fint väder här över jul och nyår. Det var nästan som en chock när himlen bara öppnade sig, och det forsade verkligen regn under framförallt första halvleken, och sen så startade det igen mot slutet av andra halvleken. Så att det var riktigt blött, och jag tyckte att det märktes också på att det var slarvigt i passningsspelet. Man märkte att spelarna hade svårt att väga av hur mycket kraft man skulle ha i sina passningar framför allt. Sen är ju, precis som du säger, Arsenal är snäppet bättre där i första halvleken och skapar ju ändå en hel del. Tycker att Bukayo Saka var riktigt, riktigt bra under första halvleken. Men sen i andra halvleken så får ju Milos Kerkes, han får lite bättre grepp om Saka. Han hade ju dessutom en fin block där i första när Saka är väldigt nära att dra in ledningsmålet. Och jag tycker väl framförallt att det var att Liverpool började pressa Arsenals mittbackar lite hårdare, eller lite klev in lite tuffare, lite högre upp och stressade dem, och liksom Subimendi. Det är inte ofta man ser Subimendi instruera David Raya att spela inte ut kort utan se till att gå långt. Alltså det visade ju att han kände att Arsenal inte hade kontroll över matchen, så framförallt inte centralt i planen. Så att ja, sen hade det kunnat gå hur som helst egentligen där mot slutet. Jag tänker att Nonny Madueke står ju för ett jättefint inlägg som bara viner genom hela boxen. Det är mycket väl så att någon hade kunnat peta in den bollen. Men ja, till syvende och sist så tror jag väl att Liverpool är nöjda över att de åtminstone presterade i andra halvleken något så när. Även om det inte direkt fanns några skott på mål att luta sig mot. Och för Arsenals del så, med tanke på att både Man City och Aston Villa kryssade, så är ju inte ett kryss mot Liverpool hemma så farligt ändå, även om det såklart var en möjlighet att rycka ifrån ännu mer.
Jag känner så här efter den här matchen en viss liksom ledsamhet över var vi har hamnat och vad vi på något sätt accepterar och förväntar oss av en toppmatch i Premier League. Absolut, vi har sett toppmatcher som är betydligt mycket mer underhållande, fartfyllda, kvalitetsfyllda än den här. Och som du nämner, Frida, att en vattensjuk plan gör ju sitt för spelkvaliteten. Men liksom, narrativet inför den här matchen var att Arsenal hade ju chansen att verkligen köra över Liverpool. Ett Liverpool som är stukat mot ett Arsenal med liksom ångan uppe, som verkligen ska liksom ta tag i den där Premier League-bucklan och inte släppa greppet sen. Nu säger, tror jag fortfarande att ett 0-0-resultat över hela säsongen sett, det är ganska bra för Arsenal. De tappar ingenting mot City, de har den här matchen avklarad, de kan gå vidare och jag tror fortfarande att de kommer att gå hela vägen till titeln. Men att man går ut med den uddlösheten, rädslan på något sätt, att bara gå för det. Och jag tycker det är, jag tycker det sättet som Arsenal har byggt upp nu under Mikel Arteta, absolut, de är byggda för att vinna. Arteta har testat olika metoder, olika sätt, och det han har landat i under de här senaste åren är ju att ta bort så mycket risk som möjligt, ta bort så mycket slump som möjligt, och på så vis bygga ett lag som faktiskt vill lyfta den här bucklan som alla på något sätt väntar och kräver att de ska göra. Jag tycker det är ganska sorgligt att det är det som på något sätt blir kontentan och slutfacitet av det här Arsenal-projektet, att i en sån här match gå ut på det sättet de gör. De här två lagen skramlar ihop, ja, inte ens ett i XG på den här matchen, tillsammans. De skapar knappt någonting, det är ett Liverpool som första gången på 600 matcher inte träffar mål. En briljant insats av Arsenal på så vis. Defensivt, och de stänger igen. Och de är alla medel och alla verktyg för att vinna den här titeln. De är världens just nu bästa fotbollslag. Men de är banne mig långt ifrån världens mest underhållande fotbollslag. Jag kräver inte att det ska vara champagnefotboll, jag kräver inte en Hansi Flick backlinje i varje match. Men lite vilja att underhålla en publik ska man väl ändå kräva av några av världens bästa lag. Jag vet inte, ni kanske tycker att jag är helt ute och cyklar här, men jag känner på något sätt en viss sorg över att det är här vi har landat i liksom toppskiktet av Premier League.
Jag tror att det som ändå måste lyftas, det är ju att i första halvleken så står Liverpool väldigt, väldigt lågt. Absolut. Med hela sitt lag. Och det kan vara rätt så svårt att bryta ner ett lågstående försvar, och Arsenal har ju alltså haft problem med det, ja, vid vissa tillfällen under säsongen också. Så att, ja, jag håller med dig, i andra halvleken så spelar inte Arsenal speciellt bra, och man märker också att de blir rätt så nervösa mot slutet och känner att det är bättre med en poäng än att vi förlorar allihop, eller att vi står där med tomma händer när slutsignalen går. Det märker man, och jag kan ju säga att supportrarna på läktarna var ju inte nöjda över hur det såg ut i andra halvleken heller. Jag tyckte väl mer snarare att Arsenal, de tappade väldigt mycket i duellspelet och sådär, vilket gjorde att Liverpool fick det övertaget. Och precis som du är inne på, alltså Premier League, om man ska jämföra med andra ligor, så den konkurrensen som finns i Premier League också innebär att varenda poäng betyder så himla mycket och kan vara så värdefull sett över en hel säsong. Att på det sättet kan jag förstå varför ett lag är lite försiktigt, men visst, det är ju inte kul att titta på, det får jag ju hålla med om.
Jag tänker att om man applicerar den logiken på liksom varje gång, och nu tar jag en spansk parallell här, men när Real Madrid och Barcelona möter varandra, där är det matcher man absolut inte får förlora. Det finns inte en tillstymmelse till att något av lagen skulle backa hem om det inte finns ett extremt styrkeförhållande skillnad mellan dem inför matchen, vilket det väldigt sällan gör. Vi har sett Real Madrid backa ner och förstöra klassikon förut, det är inte det jag säger, men då har det varit när de är en tydlig underdog i läget. Där blir det ändå på något sätt ett öppet spel på ett annat vis, och jag tycker det är ändå fascinerande hur det har blivit så i Premier League generellt. Det här är inte bara Arsenal-problem, det här är liksom överlag i toppen av den ligan, att när det är de bästa lagen, de bästa spelarna, de största stjärnorna som möts, så har vi nästan blivit accepterande till att men då vågar man inte ta risker.
Framförallt i de här toppmatcherna. Det har vi ju sett under åren som när Guardiola och Klopp, två tränare som normalt spelar väldigt offensiv, gör mycket mål, fotboll, och så flera säsonger i rad när de här två lagen möttes så var det tillknäppt, det var 0-0, det var det viktigaste är att inte förlora, det viktigaste är att inte göra några misstag, det viktigaste är liksom,
jag tycker det är sorgligt,
det är de principerna som styr, va. Sen för Arsenals del så finns det en faktor till, tycker jag. Vi har fått väldigt mycket frågor om Victor Gyökeres.
Vad ska han göra när han inte får så mycket att jobba med? Han får liksom varje 7 bollar felvänd som man ska göra någonting av. Det är inte mycket heller att jobba med.
Ja, men Sascha skriver så här: ge en riktig analys på Gyökeres och vad han eller Arteta behöver förändra. Han är ändå en anfallare som skjutit 0 skott på 7 matcher.
Det är sanslösa siffror.
Ja, och jag tror han hade 8 bolltouch eller något sånt där igår. Han hade en aktion som jag tyckte var bra, en framspelning ner mot vem det nu var. I övrigt så var han igen helt vilsen på planen, och vi har ju liksom på något sätt accepterat att det inte blir så mycket mål därför att han bidrar med annat, han tar upp andra ytor, han blir liksom en närvaro i straffområdet som andra anfallare i Arsenal inte lyckats vara. Men faktum är att han är en nia som inte gör några mål eller inte ens är nära på att göra några mål match efter match efter match. Och det såg inte jättemycket bättre ut när Gabriel Jesus kom in, kan jag tycka. Men det var ju ett skede av matchen då Arsenal hade tappat lite av greppet och fick försvara mer, och Liverpool dominerade bollinnehavet väldigt mycket. Under den här första halvleken när Arsenal dominerade bollinnehavet och hade väldigt mycket spel på Liverpools planhalva och på sista tredjedelen, så var han ju också väldigt osynlig. Så vad, Frida, ska han göra? Vad ska Arteta göra? Är han ett offer för omständigheter, eller vad behöver hända för att han ska komma igång i den här rollen?
Ibland är han ju ett offer för omständigheter, såklart, men jag tycker väl att det han saknar, det är ju att kunna stå upp mot de här allra bästa mittbackarna, eller snarare de allra tyngsta mittbackarna. Jag tycker vi har sett det flera gånger, eller rätt så många gånger nu under säsongen, att han har det tufft i duellspelet, på tal om duellspel och hur viktigt det faktiskt är. Mm. Jag tycker inte riktigt att jag ser någon förbättring där. Det är nästan som att han försöker fortfarande hitta den här balansen mellan när man går över gränsen, för det gör han ibland. Alltså det är så tydligt när man ser en utländsk spelare som kommer till Premier League och förstår att här måste man vara lite mer fysisk än normalt. Men att man har lite svårt att lägga ribban för, ja, men alltså hur hårt ska jag gå in, eller hur hårt måste jag gå in, och vart, när kliver jag över gränsen och så vidare. Jag tycker inte riktigt att han har hittat det än. Däremot, alltså det jag tycker är konstigt med Arteta, det är att han fullständigt har gett upp det här med, eller fullständigt gett upp, det vet jag ju inte, men i det här fallet så valde han ju, och de senaste veckorna, så har han ju inte vänt sig till Mikel Merino. För att jag tycker att Merino har varit Arsenals bästa nia den här säsongen, även om han såklart är mittfältare. Men han ger ju någonting annat. Han öppnar upp ytor för sina lagkamrater som kan springa in i kanalerna, i fickorna där i straffområdet. Jag tycker det är rätt så konstigt faktiskt att Arteta inte har använt sig av det mer, eller av honom mer, än vad jag har sett nu den senaste tiden. Men jag håller med om att Gabriel Jesus, det var ju ingen jätteeffekt heller när han kom in. Så att, han har ju press på sig, Gyökeres. Alltså han måste ju leverera mer än ett mål på 10 matcher, annars så kommer ju folk snacka.
Sen blir det på något sätt, och det är lätt att hela tiden peka på det, att så länge Arsenal leder ligan och kanske sedermera vinner ligan, Viktor Gyökeres leder just nu den interna skytteligan, så är det svårt att klassa honom som en misslyckad värvning för Arsenal, för det var en värvning som uppenbarligen spelat en del i att Arsenal gått och blivit ett titelvinnande lag, om vi nu landar där i slutet av våren. Men jag tycker att hela det, vad Arsenal gör som lag, kommer också på något sätt att sätta betyget för hur vettig Viktor Gyökeres har varit som värvning för dem. För att om du tittar bara på det han har gjort, absolut, du kan titta på allt och ytor han öppnar, markeringen plockar upp och hela den biten. Men det funkar att titta på så länge de vinner fotbollsmatcher och andra spelare gör mål. Om de inte gör det, ja, då är det läge att börja fundera över den där floppstämpeln och undra om det verkligen var en lyckad anfallsrekrytering för Arsenal eller inte. Mm. Så att det är mycket beroende på vad laget faktiskt förmår att göra i slutändan av den här säsongen, som de ändå har inlett på ett väldigt stabilt sätt.
Vi måste ta oss vidare, vi får nämna den incidenten i slutet av matchen också, som ju har blivit kanske den mest omtalade efter när Conor Bradley, vad det ser ut som, får sitt korsband avslitet i en situation han ska spela ut bollen över sidlinjen. Martinelli är på honom, kastar bollen på honom, försöker dra honom av planen. Han förstår uppenbarligen inte att han faktiskt har dragit på sig en allvarlig skada och inte bara försöker maska. Det blev hetsigt efteråt. Gary Neville som kommenterade matchen i England, han tyckte att Liverpool-spelarna skulle ge sig på Martinelli efteråt, ett uttalande som han har backat lite
från. Det var mer eller mindre sänka honom.
Ja, han skulle sänka honom. Han gick in i sin gamla, så som fotbollen var för när Gary Neville spelade och Roy Keane sprang runt på mittfältet i Manchester United, då hade det definitivt vart jakt. Men ja, vad säger du? Han gick ut med en ursäkt efteråt också, Martinelli, i sociala medier. Han har hört av sig till Conor Bradley för att kommentera situationen eftersom den är så omtalad.
Ja, jag tyckte att Arne Slott var den vettigaste egentligen i det han sa, och det var ju att han är säker på att Gabriel Martinelli är en jättehärlig kille och att han kan förstå varför man tror att en spelare fejkar en skada i det ögonblicket, med tanke på att bollen var så pass djupt nere på Liverpools planhalva. Och trist nog så har ju spelaren tendens att fejka skador vid ett sådant läge. Sen innebär ju inte det att det är ju ingen bollförklaring på så vis för det Martinelli gör, men jag tycker ändå att det är en förklaring till varför han gör som han gör. Och ja, har han bett om ursäkt så finns det väl ingen anledning att sänka honom som Gary Neville tycker att man ska göra.
Alltså, jag tycker på något sätt i sammanhanget har alla rätt i situationen. Alltså, så här, ja, Martinelli gör väldigt fel i den situationen.
Nej, det blir ju en felbedömning,
ja,
det får man
det
säga.
Det är ju lite någon form, inte att Conor Bradley har varit ansvarig för det själv, men det är ju lite pojken som skriker varje läge på just det som Arne Slott är inne på, att han tror ju att han fördriver tid för att det är det enda de har gjort under den här matchen i 90 plus tillägg. Så att, ur det här, men när Martinelli, jag läste hans, jag tyckte faktiskt att hans ursäkt verkade väldigt från hjärtat, hur man nu kan tolka det i text. Men utifrån i alla fall orden som valdes och annat och tajmingen, tyckte det kändes som att han verkligen ångrade sig över den situationen och verkligen inte förstod att det var något illa. Sen gör Liverpool-spelarna helt rätt i att bli väldigt, väldigt, väldigt arga, och de kanske till och med, som Gary Neville säger, inte kanske gå så långt, men de skulle kanske till och med bli lite ännu argare.
Såg ni inte att pappa Alisson var framme igen och lugnade
pastor,
ner sin landslag?
Pastorn,
det är alltid
där.
Han som kliver fram.
Pastorn
och tar
var där.
Han är ju... Han är ju pastor för alla de brasilianska spelarna i Premier League. Det är...
Pastor Ali som var där, det var han. Och det är väl precis den man vill ha på den platsen i det här läget.
Han är underbar. Det är oavsett vilka brassar det är, i vilka lag som helst. Ja. Han är alltid där och pratar med dem och gjuter olja på vågorna och så vidare. han är fin. 0-0 ändå rättvist. Vi tar oss vidare därifrån och konstaterar att Arsenal är kvar i toppen, Liverpool på fjärde plats. Jag tänker att vi ska till Brentford.
Vill du till Brentford? Du vill inte till de här projekten som tagit in lite nya.
Vi kommer till dem också, men jag tycker att det är dags att vi ger Brentford lite mer utrymme än vi kanske annars gör. 3-0 mot Sunderland. Igor Thiago, vi nämnde honom i början på avsnittet här. Han har gjort 16 mål nu den här säsongen. Han är helt otrolig. Han kunde gjort fler i den här matchen dessutom. Vilken spelare han har liksom utvecklats till. Han är inte ens ett nyförvärv. Han har haft en otrolig utveckling. Och han är ju farlig i varenda anfall, känns det som. Jag vet inte det. Det är sällan man ser en spelare som är så här extremt formtoppad, Frida. Och det är klart att det ger utdelning. Och hela Brentford ser ju faktiskt riktigt, riktigt bra ut.
Ja, han är ju lite av en Haaland-typ, han är stor och stark, väldigt explosiv, passar väldigt bra in i sättet som Brentford vill spela på, för att på tal om det här att vara underhållande, så att i vissa matcher så är ju Brentford inte alls kul att titta på, men när de väl får de här öppningarna, när de kan kontra och ligga på det sättet hela tiden och springa in bakom backlinjen, så är de oerhört effektiva. Det är alltid någon spelare som löper, alltså, oavsett om det är Igor Thiago eller Kevin Schade eller vem det än är, och de slutar liksom aldrig springa heller, utan de springer ända fram till slutsignal och hade ju faktiskt kunnat göra några fler mål i den här matchen, just för att de är så duktiga på att fylla på in i straffområdet. Så att hatten av för Brentford, som alltid tycks hitta rätt i sina värvningar. Alltså, se till att de då tappade Brian Mbeumo och Kwissa, och man tänkte att Brentford kommer få det tufft, men än så länge så motbevisar de ju faktiskt alla skeptiker. Så att ja, Keith Andrews gör verkligen allt han kan med det här medlet. Alltså, det vill säga att de spelar ju till sina styrkor, och det är kanske inte alltid rolig fotboll, men det är ju definitivt effektiv fotboll.
När kommer första ryktet om Chris Andrews till United eller nej. Chelsea? Eller? Det börjar väl bli läge. På. Han har ju överträffat Thomas Frank hittills.
Ja, men ska han spela den fotbollen med Man United? Det tror jag inte.
Men de vinner ju fotbollsmatcher. Det är väl det viktigaste.
Ja, var du som satt, det var ju du som precis satt och sa att toppfotbollen har blivit så tråkig.
Jo, men det, det är ju vad jag
långa
känner.
Långa inkast.
Det är ju vad jag känner, men bevisligen funkar det ju ganska bra. Och en ganska viktig aspekt i alltihop är att vinna fotbollsmatcher. Så att, oavsett vad jag tycker
sen,
om det. Så.
Sen måste man ju flika in också att Löfé, att försöka sig på en Panenka vid ställning 0-1.
Ja, det är ju
otroligt. Är våghalsigt.
Men också,
det gick inget bra. Nej, det gick inget bra. Kred till Keller här också, som vi läste sönder den. Keller, alltså vilken straffmålvakt han, alltså, han är en duktig målvakt generellt, men just straffar. Han har liksom utvecklats till en riktig straffspecialist och att han läser den. Alltså han var ju inte, han hade ju verkligen koll på att det skulle komma någonting.
Men jag vet att när vi pratade om ligacupen mellan Arsenal och Crystal Palace och den straffläggningen, så efterlyste jag det framförallt där hos Kepa, som bara så att säga räddade en straff, och han var inte i närheten av de andra, för att det kändes som att han hela tiden gick för tidigt. Så jag tycker att det är konstigt att målvakter tenderar att gå för tidigt. Jag hade också väntat ut. Det är väl bättre att se vad skytten kommer göra. Jag tror i alla fall att det ger en större chans att rädda en straff.
Jag tror också det. Alltså, okej, låt dem slå en bra straff då. I mål. Ta de dåliga straffarna och låt de bra straffarna gå in. Försök inte liksom sträcka ut och göra en hjälteräddning. Jag tror att du får en större utdelning. Och det är ju det Kelle här gör. Han chansar ju väldigt sällan.
Det här är ju oerhört reflexsnabba människor som står i de här målen. Som är där i åtanke. Så många av de här rullstraffarna de liksom rullar in åt ett hörn eller annat. De hade ju räddat ifall de bara stod kvar och väntade lite. Ah, där gick bollen. Okej, kastar jag mig då. Mm. Så det ligger mycket i att de borde... Det känns dumt att chansa så ofta som de kanske gör.
Ja.
Går också emot min tidigare teori om att våga lite, men det är en annan sak.
Fick en fråga från Erik Johansson här tidigare. Hur i helvete kan inte Keith Andrews vara nominerad till månadens tränare, men Pep är det. Det handlar ju om
Ryan Cherky
förra månaden, och Brentford inledde väl december inte riktigt så här hett som man har inlett januari, men ja, han kommer uppe där, och det är klart att det var inte jättemånga som trodde att han skulle ta Brentford upp på en Champions League-plats i början på januari.
Är det helt bisarrt alltså?
Jag har gett upp redan. Alltså, det går
men det är kul, Brentford. Det är kul med en sånt här.
Det är jättekul, och det är så otroligt jämnt i Premier League nu också. Det är ju 6-7 poäng bara från Brentford ner till typ 14-15 plats. Det kommer bli huggsexa om Champions League-platserna. Det kan vi vara säkra på. Vi tar oss därifrån då till Fulham Chelsea 2-1. En liten bit från Brentford då, ner till Themsens strand, Frida. Kukureya som ska vara den pappan i det här försvaret, det här unga, oerfarna försvaret, gjorde som Kukureya gör ibland och förhastar sig och kommer fel in i en situation, och det där röda kortet är inte mycket att snacka om. Och stekheta Harry Wilson såklart som ligger bakom.
Ja, jag vet inte vad det värsta egentligen är, att Kukureya blir utvisad. Det är ju dumt att han greppar tag om Harry Wilson på det sättet. Men sen dessutom alla de gula korten som kommer därefter. Ja, vad är det? Det är Enzo, Tosin, Cole Palmer som alla får en varning i och med den situationen för att de protesterar mot det här beslutet. Så att jag menar, Rose Senior har en del att göra, om man säger så, om man ska få bukt med alla de disciplinära problemen som finns i Chelsea. Han satt ju på läktaren här, ska sägas. Mm. Så han stod ju inte längs sidlinjen. Sen, ja, Wilson, 6 mål hittills, bästa säsongen i karriären. På tal om det här med målformstarka, tänkte jag säga. Jag får välja antingen eller. Formstarka spelare. Ja. Han är ju väldigt rörlig. Han hamnar ofta i bra positioner eftersom han är så direkt och rakt på mål. Så att, jag unnar honom att ha en bra säsong och snygg nick också. Verkligen. Från Jimenez. Men med det sagt så hade ju Chelsea chanser också. Även verkligen. När de var en man mindre. Så de hade definitivt kunnat få med sig någonting från den här matchen i alla fall.
De har nästan nu samlat ihop en utvisad elva den här säsongen, va? Ja. Det har jag sett grafik på
Maresca hade ju ett
rött kort. Ja, för de har ju en tränare, eller hade en tränare som har blivit utvisad. Och sen har de nog plockat på sig på mer eller mindre varje position. Det är några som saknas, tror jag, från den här säsongen. De har ju haft en förmåga att skriva in sig i domars bok här under matcherna. Rosin gör jag. Han verkade inte så jätteimponerad av Pedro Netos rörelsemönster när han satt där på läktaren. Det var väl någon som hade uppmärksammat det, att han nästan satt och liksom så här hånfullt höll på liksom med gester och annat. Jag vet inte riktigt vad det här kommer bli. Jag är långt ifrån övertygad om att Liam Rosin på 6,5 år var Chelseas bästa bett i det här läget.
Jag vet inte. Alltså, det känns ändå som... Alltså, Liam Rosin själv i intervjuer har sagt att att vara tränare, det är 10% taktik och 90% man-management. Jag tror inte att en sån som Unai Emery håller med, till exempel.
Guardiola håller nog inte med han heller, tror jag.
Nej, men det är ju den typen. Däremot en Carlo Ancelotti skulle nog hålla med om att det är ungefär det. Alltså, han är ju den typen av tränare. Han är ju väldigt mycket en tränare som ska få spelare att må bra, att få unga spelare att våga, att få spelare att utvecklas. Och jag vet inte...
Det är dock väldigt stor...
De måste ha respekt också för honom.
Exakt.
Särskilt i Chelsea.
Det här är liksom, Carlo Ancelotti har alla respekt för på ett eller annat sätt. Du kan vara liksom oense med Carlo Ancelotti, men du kommer banne mig ha respekt för den mannen. När han
Guardiola lika så ju. Ja, Mikael Arteta för den delen, alla tycker han är jätteläskig.
Arteta har också byggt en grupp som verkligen har respekt för honom, och det är ju det som är en väldigt viktig aspekt i sammanhanget. Ja. Liam Rosinier är vikarieläraren som kommer in till en stökig klass.
Han har ju inte Ancelottis ögonbryn som han kan liksom vifta med och spänna ögonen i folk.
Och jag har sagt det för Liam Rosinier är en placeholder för en klubb vars strategi och riktning inte innefattar att en huvudtränare är särskilt viktig för vad han ska åstadkomma. Han ska vara där, och som sagt, 90% man management, det är det enda du kommer få syssla med. Du ska se till att hålla alla de här investeringarna nöjda. Sen ska du helst göra lite bra resultat på vägen också. De förväntar sig inga taktiska stordåd. De vill inte ha några taktiska stordåd. De vill ha en placeholder som sitter där och tar hand om den här truppen och får alla att må helt okej. Problemet är nog att jag tror inte att spelartruppen kommer att ha så här överdrivet mycket respekt för honom i början. Så att jag vet inte, jag skulle inte lägga honom och Carlo Ancelotti i liksom samma mening än så länge. Sen hoppas jag för Chelsea. Samtidigt så skulle jag ju hoppas jag för Chelsea skulle att det ändå blir bra, för jag tycker det finns många spelare som är väldigt sevärda. De har en rolig trupp med många, många spännande spelare. Och jag tyckte faktiskt att, och jag landade i det, nu gjorde ju som sagt en som Aressa grävde sin egen grav till stor del också. Men han var faktiskt en av de bättre tränarrekryteringarna de har gjort sen Todd Bowley kom in. Kanske snarare den bästa tränarrekryteringen de gjort, för han passade mallen. Problemet var att han visade sig ha ambitioner. Han ville saker som inte ledningen gick med på. Så att det blir ju vad det blir det här. Det är känslan jag får.
Du har åtminstone en central forward som har gjort sitt första mål i The Lap, som till slut fick göra sitt första mål för Chelsea. De har saknat en målskytt där längst fram.
Tyckte han var bra också när han hoppade in mot Manchester City. Där de ju plockade en poäng till slut.
Just det.
Så att,
förutom när han kastade in kosan om en reklamskylt.
Det var inte så bra.
Större problem.
Och faktiskt,
större problem,
Chelsea tappade ju lite grann sitt momentum också i det läget. Så att, det var väl inte super. Men överlag så tyckte jag att han verkligen gav Chelsea spets i den andra halvleken när han kom in.
Mm. Ja, han är ju nära att göra mål tidigare också. Där. Det är en fin räddning utav målvakten. Vi tar oss därifrån då till Bournemouth Spurs. Här var det också känslor, inte minst efter matchen. Bournemouth som ju då avgör sent. Dr. Tottenham, för Bournemouth hade alltså inte vunnit en match sedan oktober. Då måste man ju boka in ett besök hos doktorn. Men det dröjde hela vägen till, vad var det, 96 eller något sånt där, innan Semenyo då fick avsluta sin Bournemouth-karriär i den sista matchens sista minuter fick han avgöra då, 3-2 slutade det. Romero gick ut efteråt i ett ganska spetsigt uttalande, får man säga. Jag vet, det borde inte vara jag som uttalar mig det, men det är ingen annan som gör det. Så att, det var en ganska tydlig känga uppåt till ledningen.
Kan vi försöka gräva fram vem det var som gav Thomas Frank den här Arsenal-muggen som handlar kaffe?
Jag tänkte precis säga det, att vad pratar du om? Det är väl bara muggen vi ska prata om nu, eller? Det är det enda som är relevant från den här matchen.
Det är ju ett otroligt trollande från någon i Bournemouth som har liksom smugit in den muggen till.
Ja, practical joke som gick helt snett.
Jag är så förvånad av att ingen har tagit på sig det här än och grävt fram vem, alltså hur det gick till.
Ja, men de är väl livrädda för sitt jobb. Alltså så här, Thomas Frank var ju inte jätteglad.
Men det, är ju det finns ju en Arsenal-supporter i cateringpersonalen uppenbarligen som har haft det här som gissningsvis en dare från något kompisgäng, kan vi gissa. Kan du få med den här Arsenal-muggen och få Thomas Frank att dricka ur den? Och det lyckas jag med. Det var ju ett otroligt lyckat practical joke.
Ja, men också...
Oj, nu ringer en telefon. Så.
Man förstår hur inne i sin gameplan Thomas Frank var när han ändå traskade ut med den där muggen. Vanligtvis när du tar emot en mugg så ser du ju ungefär vad det är. Jag sitter här med Sportbladet mugg. Jag noterar att det är en Sportbladet mugg.
Jag noterar precis att jag satt här med en Omni-mugg.
Jag gjorde det nu.
Jag har gjort precis som Thomas Frank.
Jag
tog en mugg, det stod Omni på. Det var ett fiasko.
Gå nu ut på redaktionen så alla kan rasa.
Helt inne i hur han ska göra intro till den här podden så tar han en Omni-mugg, Patrik Syk. Och där har vi ju beviset då hur lätt det här hänt är. Ja. Om du är inne i ditt jobb och är engagerad och dedikerad till att du ska göra liksom en bra arbetsinsats. Så att Thomas Frank var inför det här mötet mot Bournemouth, det lyckades de inte riktigt med dock.
Nej, men det finns så väldigt mycket annat att prata om i den här matchen också ju. Palinjas cykelspark, Lukas Bergvalls skada, inte speciellt rolig. Har vi hört något mer om omfattningen av den skadan?
Nej, jag har inte sett någon prognos riktigt än. Bara för Dejan Kulusevski, att han kommer att bli borta lite längre, tyvärr.
Ja, det är inte kul alls.
Nej, alltså det är så länge sedan han spelade fotboll nu. Var han med någonting under försäsongen?
Nej,
det var han inte. Nej,
han opererades då under sommaren. Va?
Skrämmande länge han har varit borta.
Mm, verkligen. Ja, nej, men vi måste säga någonting om Semenya också då, som sätter det här sista avgörande målet och nu lämnar för Manchester City.
Presenterade idag,
ja. Och de lyckades klämma ut några sista matcher ur honom här i januari. Det var ändå starkt jobbat av Ida Åla.
Ja, nej, men verkligen starkt jobbat av Semenya framförallt. Och just det här att han vill, vad säger man, att han vill riska att spela de matcherna. Det hade ju mycket väl kunnat vara så att han sa att nej, jag vill absolut inte riskera att min övergång kollapsar i sista stund. Men han fick ju det perfekta avskedet och han kommer att bli oerhört saknad i Bournemouth. Det ska bli intressant att se hur de klarar sig utan honom. Han är ju perfekt för det här i Raiola-systemet, vilket gör det ännu mer intressant att Guardiola vill ha honom, för att om man tänker sig då att det måste ju vara för att Guardiola vill utnyttja Man Citys omställningsspel ännu mer, att kunna ha en sån spelare då, en sån spelartyp som kan vara effektiv i de lägena, tvåfotad, väldigt explosiv, duktig på att hitta ytor liksom han gör i den här matchen när han drar in det avgörande målet. Så att ja, tufft för Bournemouth, men kul för honom.
Han spelar verkligen sina kort rätt, Semenya. Alltså den... En spelare som hade det CV:et inför sommaren här tidigare skulle ju mycket väl kunna sagt att nu vill jag iväg, finns intresse, låt mig gå. Och mer eller mindre tvingat fram en flytt redan i somras. Men det gör han inte, han satte på sig själv istället, fattar att ja, om jag gör en bra höst i Bournemouth och därefter då siktar på ett vinterfönster istället, ja, då finns inte lika många alternativ på marknaden. Det finns kanske mer desperation hos klubbar som vill värva in någon. Han har helt andra förutsättningar att välja och vraka mellan olika klubbar utan så mycket konkurrens i gällande andra spelare som vill flytta i den positionen. Men det förutsatte att han också skulle leverera under hösten, och han satsade på sig själv och lyckades. Så nu fick han ju välja, och han valde Pep Guardiolas Man City, får sin flytt, och han kommer säkert vara supernyttig för dem här framöver.
Det tror jag också. Jag tror också att någonting som Guardiola har saknat lite grann är ju fysikalitet i det där laget. Det är ju Haaland som står för den. I övrigt så är det inte några sådär jättebredaxlade spelare som han har på den offensiva planhalvan, så det tror jag han kan bidra en hel del med också. Bollvinster, lite hold up spel och så vidare, som han ju också är duktig på. Ska vi ta oss till Burnley därifrån? Burnley som inte kan vinna fotbollsmatcher just nu, men heller inte förlorade mot Manchester United, fast de kanske borde ha förlorat med tanke på att United ändå skapar en hel del och att Benjamin Šeško nu har kommit igång, Frida. Två mål från Slovenen.
Mm, ja men verkligen. Det är ju skönt för hans del, för att en anfallare blir ju värderad på sina mål. Det kan Viktor Gyökeres skriva under på. Mm. Sen så tycker jag väl fortfarande att Šeško, han har ju vissa delar i spelet som han fortfarande måste förbättra. Jag tycker att han tar lite för lång tid på sig ibland med bollen. Ibland när han länkar upp också, att han inte riktigt får rätt på passningarna, men ja, alltså hans avslut, de är inte dumma, och en fantastiskt fin framspelning från Bruno Fernandes vid Šeškos första mål. Det var oväntat att Fernandes var tillbaka så här tidigt. Man hade tänkt sig att han kanske skulle vara borta lite längre, men man ser ju omedelbart alltså vilken kvalitet Fernandes har. Ja. Och han hade ju en mer framskjuten roll i andra halvleken också. Jag gillar när han befinner sig i de positionerna.
Det är det man vill, och man hoppas ju att, alltså nu Ruben Amorim har lämnat, det har ju inte, han hittade ju aldrig någon riktigt bra position, en riktigt bra roll för Bruno Fernandes, och det är ju Uniteds bästa spelare. Han har varit Uniteds bästa spelare nu säsong efter säsong. Hur många säsonger har varit där? 5-6 någonting. Och han har typ varit deras bästa spelare sen han kom med alla säsonger. Så att man vill gärna att de ska hitta tillbaks till en roll och ett system där Bruno Fernandes får liksom visa upp hela sitt register igen. För det känns inte riktigt som man fick det under Ruben Amorim, även om man är, även under de här, vad det nu blev, 13-14 månaderna, var Manchester Uniteds bästa spelare.
Fick ingen Darren Fletcher-effekt i alla fall, om man tittar på...
Ingen Darren Fletcher-effekt, nej. Var det någon som förväntade sig det, eller?
Jag vet inte om ledningen gjorde det. De tog ändå beslutet att sparka sin tränare mitt under brinnande liksom. Mm. Jag vet inte om det fortfarande är festive fixtures vi är inne på, men det, alltså, ni fattar vad jag menar.
Ja. Sen är ju alltså Jadon Anthonys kvitteringsmål, det helt var ju okay. Burnleys enda skott på mål också. Det är ett riktigt snyggt avslut, så de har ju, ja, det är ju Aiden Heaven där som gör självmål. Han har ju inte haft några superveckor här bakom sig och stått för en del misstag ändå. Däremot en yngling som jag var väldigt imponerad av var Shay Lacy som kommer in. Kunde jag ha blivit hjälte också, hade ju ett avslut i ribban, men gjorde överlag väldigt positivt avtryck.
Mm. Vem blir det då? Ole Gunnar Solskjær säger norsk media att man är i stort sett överens med ett kontrakt, men också pratats om Michael Carrick, Ruud van Nistelrooy, andra. Vem tror du och vem vill du, Frida? Det kanske inte är samma person.
Alltså det är helt bisarrt om Solskjær kommer tillbaka. Alltså att man alltså sparkar och betalar en person för att försvinna från sin klubb. Och visst, jag vet att det var innan Ineos kom in i klubben och så vidare, men ändå, det vore ju helt sensationellt om han sen kommer tillbaka och så kommer vi sitta och ha samma dilemma sen när han har gjort en succéstart eller ja, haft ett par månader där de bara radat upp segrar, så ska det börja snackas om att han ska få jobbet permanent igen. Jag bara sitter och väntar på att det ska ske. Jag hade nog gått för Michael Carrick. Jag tycker att Carrick är en bra tränare på riktigt. Så att, ja, det skulle väl vara han i så fall som jag hade vänt mig till.
Ja, jag instämmer helt. Jag har ju ändå senvishet trott att Michael Carrick skulle kunna vara material att bygga en framtida stortränare i Manchester United med. Sen om vi får den chansen återstår att se. Det verkar inte som att de har haft den planen i det här. Och det är väl där jag landar lite i Ruben Amorim-sparkningen också. Att om de sparkar honom efter det förtroende de har gett honom och de investeringar de har gjort för att till truppen, då ska du ha en plan. Ole Gunnar Solskjær är inte en plan. Ole Gunnar Solskjær är en krislösning som de hittar på för att liksom bygga lite goodwill, för att folk kommer ihåg det han gjorde innan. Jag ska inte dra en liknande rant som jag gjorde i Sillypodden tidigare i veckan gällande det här. Den har jag redan dragit. Men jag säger som Frida, jag tror att det ändå kommer bli Ole Gunnar Solskjær. För jag tror inte att de har en plan. Men jag tycker väl att i det här läget, planlösa läget de är, så hade jag valt Michael Carrick alla dagar i veckan.
Ja, vi får se. Men Ole Gunnar Solskjær är väl det som det ryktas allra mest om för tillfället. Mm. Vi pratade om det här i Sillypodden i onsdag, så vi kommer få anledning till att återkomma till det här under nästa vecka också.
Erik Ten Hag är inte ledig längre i alla fall. Han fick ju sportchefsjobbet i Twente, landade ju han här.
Så. Det hade varit det roligaste om de tog in
Ten Hag.
Ja, herregud. Vi måste ta oss till Newcastle, Frida. Scenes at full time, får man säga. Om det är någonstans, om det är någonstans man hade velat vara, så är det ju i Newcastle på den kurvan efter att Harvey Barnes gör det där målet. För jävla vilket party det blev på.
Oh, jag älskar att du säger det, för det var exakt den tanken jag också hade när jag scenes. Såg när man fick se det i slutet. Och man vet ju, alla galna Newcastle-bor, då måste jag ha festat hela natten lång efter det. Upplösning av en kväll där det bara haglade in mål. Mm. Och det går ju att prata, så vi kan prata hur mycket som helst egentligen om en massa olika saker. Man kan ju börja vid att Chao, att han hade en miserabel första halvlek.
Ja, där igen. Han har haft ett par sådana. Alltså den där Hansen är ju olycklig, förstås. Det var två Hans som ledde fram till straffar. Båda gick in.
Är det handbolls-EM snart?
Snart börjar handbolls-EM. Calvert-Lewin igen då från straffpunkten. Han är också het, Frida. Kanske hade kunnat kasta upp honom här i början också som en av de heta spelarna just nu.
Mm, jag frågar Makoto.
Jag tänkte precis fråga, förlåter ni mig vara med i den här podden fortfarande? Bevisligen var jag snett på allt hela tiden. Calvert-Lewin är bara Brentford, Calvert-Lewin, Hugo Ekitike. Såklart att man får en viss existentiell kris och funderar över om man har valt rätt karriärsväg när man ser Calvert-Lewin se ut som en av världens bästa forwards och ändå håller med Frida när hon lyfter att han kanske borde hänga med till USA med landslaget. Han är otrolig renässans han har haft, och klockrent av Leeds, och kunna se det, att det finns en klass forward där fortfarande, att han har fått utrymmet och förtroendet och miljön att kunna växa ut till det igen. Det är väldigt roligt.
Ja, men det är ju det här med miljö och psykologi och grejer. För känslan är ju att hade han varit kvar i Everton hade han inte haft den här säsongen. Även om Everton har gått okej liksom, så hade han inte gjort fler mål än vad någon av deras...
Då är frågan, om Leeds istället hade värvat Tierno Barry och Calvert-Lewin hade varit kvar, hur hade det gått för Tierno Barry då?
Ja, det där är en...
Det är en fråga vi aldrig kommer få svar på.
En filosofiskt intressant fråga. Höjdpunkten för mig i den här matchen var ändå Bruno Guimaraes yttersida till Joel Linton som skarvade in den med pannan. Det var en delikatess de två brassarna emellan.
Ja, han var rätt så nöjd med det, Joel Linton, för han hade varit fruktansvärt arg också under matchens gång när han inte fick med sig en straff där. Så att, ja, skönt för honom att han fick sätta dit den till slut. Notera också att Eddie Howe satte Lewis Miley på högerbacken igen, trots att Livramento fanns på bänken. Och Trippier, men han kommer väl lämna i sinom tid. Sen så flyttade ju Miley in på det centrala mittfältet i andra halvleken, så att han har blivit en viktig spelare för Newcastle på sistone.
Verkligen, och de behöver det. De har ju gått trögt, Newcastle, får man säga. Inget mål för Moltemade i den här matchen heller, men han var bra ändå, tycker jag. Han är ju märklig. Den där jätten med kortpassningsspelet, han har ju en fin assist där.
Volte Messi,
precis. Ja, men en jätteviktig trepoängare för Newcastle, det märktes ju på läktaren inte minst, för det har inte gått superbra den senaste tiden. Vi tar oss till Manchester då, och Manchester City Brighton, 1-1 slutade det. Haaland från straffpunkten, sitt 150:e mål för Manchester City, en otrolig milstolpe efter bara några säsonger. Kauro Mitoma.
Jag var banne med på tiden att han får starta lite här igen.
Ja, det var ett jättevackert mål. Vi tar den assisten till Ajari. Han höll på att assistera fram till ett segermål för City också.
Han fick assisten, Ajari, också. Så att, men Mitoma gör ju det där lite för sällan. Det är det som är lite synd. Mm. Han har ju så otroligt mycket fotboll i sig. Men det är ju ändå ganska mycket höga toppar, djupa dalar generellt, och kanske framförallt på senare år, tycker jag, som gjort att han också varit lite inne och ut i startelvan i Brighton. Mm.
Nya tappade poäng för City, Frida. Backkris fortfarande. Det var en spelare jag inte ens visste existerade som startade för dem.
Max Alain.
Ja, precis. Gjorde det bra. Det var ju inte försvarsspelet som man egentligen tappade poängen i den här matchen. Det var ju, man hade ju chanser och City borde väl kanske vunnit den här matchen i slutändan, men fick inte in den. Ja, det där krysset, det tackar ju Arsenal för såklart, eftersom de får behålla sitt försprång då inför den här FA-cup-helgen som väntar.
Undrar vad Max Alain tänkte när han hängde där i Watford på sitt lån och City då, alltså, du, åk tillbaka hit, vi behöver dig, jaha, då starta mot Brighton, det är bara rakt in från Championship och starta.
Ja, men de har ju inga andra backar.
Nej, jag vet, det är ju helt rimligt, men, och de har ju jättemycket spelare på lån, så det var en jättesmart lösning för dem för stunden, men det är ju inte ofta man ser Manchester City göra ett sånt drag.
Nej,
på det sättet.
Sen måste man ju tillägga också att visst, alltså Man City bränner ju 7 stora chanser, men Brighton bränner ju 5.
Ja,
så det var ju inte som att Man Citys försvar, det var ju inte tätt på något vis. Och det tycker jag väl man har sett tendens av redan innan Diaz och Guardiola blev skadade. Men nu blir det ju ännu mer så. Alltså visst, det mittbacksparet gör ju en stabil insats överlag. Men de har ju inte den erfarenheten som övriga mittbackar har i truppen. Så att, det är inte så konstigt att City visar intresse för Mark Gay. Nej. Och se om de lyckas lösa honom i januari här.
Gör Arsenal också.
Ja, men det skulle vara efter säsongen i så fall, va? Mm.
Det är väl de har sällat sig till gänget som är sugna på det där free transfer jakten, men jag tror att Gay lämnar för Manchester City. De kommer lösa det för att de måste ha in någonting. Alltså, här är ju de kallar tillbaks utlånade juniorer bara för att få ihop en backlinje överhuvudtaget. De behöver ju få in någonting, för att även om de gjorde det okej i den här matchen så kommer det inte vara okej över längre tid att spela med det här mittbacksparet.
De måste värva en mittback, det är helt uppenbart. Sen tänker jag om det blir just Crystal Palace-kaptenen eller någon annan, med tanke på att där borde väl ändå Liverpool ha legat på under hela hösten för att få det här klart och klappat utifrån deras behov av en mittback och utifrån att han redan var klar för Liverpool och hela den biten, för att han är klippt och skuren och står där bredvid Virgil van Dijk och var i den här truppen. Men att Liverpool bara sitter lugnt i båten här, jag förstår inte riktigt den, varför de...
Och kanske på sikt ersätta van Dijk också. Han är ju faktiskt ganska ung fortfarande i Gay.
Och väldigt bra.
Och väldigt, väldigt bra.
Så att, ja.
Nej, så är det ju. Men jag får känslan av att när Manchester City har det här behovet som man har och har visat det intresset, så kommer man hitta ett sätt. De är bra på att hitta sätt att lösa sina problem.
Vägar.
Vägar framåt. Så är det. Vägar framåt, det hittade faktiskt Wolves typ mot Everton, för att de är obesegrade nu på, vad är det, 3 matcher i rad, Frida. På Hill Dickinson så blev det ett nytt kryss efter att Everton på slutet dragit på sig 2 röda kort och Pickford sträckte ut på den där sista chansen, det där vackra skottet från Bueno var det, va? Som höll på att skruva sig in i bortre krysset, och Pickford räddade ju den poängen åt Everton, får man verkligen säga.
Ja, Mané fortsatt målform. Det trodde man inte att man skulle få säga igen i Premier League-sammanhang. Mål 2 matcher i rad för ynglingen, och det är ju kul, eller skönt snarare, att det börjar rulla på lite grann för Wolves här. Jag hade ju hopp om att de inte skulle så här hamna på 4 poäng totalt över hela säsongen. Jag tyckte att man såg att det fanns potential, och nu börjar de ju förhoppningsvis, det börjar lossna lite grann kanske, så att det inte kommer bli, ja, jag tror fortfarande att de åker ur, men man kan ju åka ur på olika sätt, man behöver inte slå rekord och sådär längs vägen. Nej. Så att, ja, en stark poäng för Wolves.
Om man kallar Tottenham för Dr. Tottenham, så är väl West Ham någon form av hjärtkirurg då? när Wolves ändå löser den här trean på det sättet de gör i den matchen, bara kör över West Ham. Det var så typiskt när första trean kommer där i helgen, att det var just genom en total överkörning. Kul för Wolves som nu bara är 14 poäng från säker mark. Så vi kanske inte ska räkna bort dem helt än.
Nej, det är inte omöjligt ändå. Det hade ju varit faktiskt, det hade varit helt fantastiskt.
Det hade varit den sjukaste vändningen i Premier League-historien.
Men om Örebro SK kunde klara superettan kontrakt. Nej, Wolverhampton löser det här.
Då behöver de göra lite rekryteringar, precis som ÖSK gjorde här i januari.
Vem har Wolves han kommer...
Du är lite bitter, Frida. Jag hörde det på rösten.
Ja, men hör när Ruben Neves känner där när han inte har fått det där budet från United och bara, men jag vill nog hem och hjälpa Wolves. Och så dyker Ruben Neves upp.
Är det verkligen lilla... hem och hjälpa Wolves? Tror du han känner så?
jag krystar fram den.
Liksom. Ja, men Wolverhampton är ett härligt ställe. Jag kan tänka mig att man saknar det om man lämnar.
Han valde ju självmant att gå dit när de spelade i Championship, Ruben Neves, en gång i tiden när han kunde gått i var och varannan toppklubb. Så att något måste han ju känna för Wolverhampton som plats och Wolves som klubb.
Jag har aldrig besökt Wolverhampton, men efter med närheten till Birmingham så känns det som att så jävla härligt kan det ju inte vara.
Nej, det är det inte heller, kan jag säga.
Nej, Birmingham är inte den. Det är inte det mest gemytliga stället jag har besökt i mitt liv.
Så att de skulle överklaga Michael Keynes röda, va?
Alltså, hur...
Så han drar ju
håret. Jag vet. Så solklart rött, Ko.
Jätterött. Jack Grealish, det var ju illa tajmad applåd.
Ett sarkastiskt andra gula.
Ja. Sen kan man ju också känna för Jack Grealish, för det är ju få spelare som får så mycket stryk under en fotbollsmatch. Och han hade ju...
Det var ju inte frispark till Wolf i det där läget. Det var liksom mitt på hittat.
Alltså det... Ja, men det var ju när han själv fick en frispark sen. Det var ju då han applåderade.
Var inte frisparken i motsatt riktning?
Nej, men precis innan så hade Grealish då orsakat en frispark för Wolves som ju var väldigt billig, som han hade klagat på. Och
var
sen,
inte då han applåderade? Eller
nej, det var ju sekvensen efter när han själv blir fälld. Han tyckte han hade blivit fälld väldigt många gånger, vilket han ju alltid blir i alla matcher. Alltså, det blir ingen spelare sen Fredrik Ljungberg som har dragit på sig så mycket frisparkar.
Ja, Pep Guardiola plockade väl in honom bara för att han skulle gå runt och ta stryk på kanten. Så att det var...
Och det är ju det han gör. Så att när han väl fick med sig en frispark där så kunde han inte hålla sig. Och då var det ett andra gult. Och Moyes var ju, han sa, han ville inte kommentera. Han tyckte ju inte att Keane borde ha blivit utvisad. Han sa det att där man hade ju bara handen där och så vidare. Men Grealish tänkte han inte försvara. Det köpte han inte.
Vände åt andra hållet, känner jag kanske.
Ja, nej, det var det är klart att med två utvisade spelare på slutet där så var det väl lite med andan i halsgropen som Everton, och som sagt, Pickford räddade poängen åt dem. Vi får se här. Nu blir man ju av med Keane då i tre matcher i rad eftersom det räknas som en violent conduct. Sen jag vet att just den här podden kanske inte är Michael Keynes absolut största hejarklack. Men,
ja, men vi ändrade ju oss där ett tag.
Ja, han kommer ändå fattas för Everton närsta tiden här, så är det ju. Vi tar oss till, vad har vi kvar? Jo, vi har Crystal Palace, Aston Villa 0-0. Tappad poäng då för Aston Villa, precis som för de andra lagen i hela topp 4 tappade ju poäng, eller kryssade den här omgången, så även Aston Villa då mot Crystal Palace. Jag vet inte vad det finns. Ja, Martinez ute på
Marco Bizot.
Precis, man har ju Marco Bizot. Så
komma in och göra det bra. Och Lindelöf fortsätter ju göra det bra, får man ju lägga till här också. Verkligen fått en reinkarnation där i hjärtat av det villa försvaret. Och Unai Emery var väl ute där och berättade där att han hade rådfrågat med Juan Mata innan han gjorde den här Lindelöf-värvningen, och var väldigt glad över hur rätt de hade prickat. Så kul för Lindelöf, kul för svenska landslaget, måste jag säga också. För det är inte ofta senare år vi har haft en Victor Nilsson Lindelöf med så här många matcher under benen som ska in och kaptena ett landslag inför.
Nej,
det är skönt att vi har en spelare till playoff i alla fall.
En spelare som...
Isak Hien
som är hel och i form.
På sedvanligt maner borta i Atalanta och i Bergamo. Så att han kan man väl lita på också, isar jag på. Men sen har väl inte de två alltid funkat så jättebra tillsammans i landslaget. Men det behöver vi kanske inte gå in på just nu.
Ja, det här var ju en 0-0-match som inte direkt var lik den som spelades igår kväll. Och här var ju en hel del målchanser åt båda håll. Det var bara ingen som lyckades sätta dit den. Ollie Watkins var riktigt nära vid ett par tillfällen, hade väl en nick i stolpen och så vidare, men bara 0-0 där då. Vi kan ta och kasta in lite frågor vi har fått.
Skippar vi att West Ham förlorar igen?
Nej,
det var för länge sedan kanske.
Det var så länge sedan, jag hade liksom bläddrat förbi den här.
Tatti Castellanos rakt in i elvan, men det hjälpte ju inte.
Nej, alltså finns rätt mycket att säga om den matchen också, om man ska vara riktigt ärlig. Det kändes hårt
för West Ham där.
Ja.
Jo, det var ju lite sent det avgjordes.
Ja, men inte alltså, bara det.
Somerville hade liksom ju kunnat, ja men om hans mål får stå till 2-0, det förändrar ju väldigt mycket.
Ja, ja men alltså det är ju att ja, men dels man får det målet bortdömt och sen släpper man det in och det är offside-situationer som går emot åt ena hållet och med åt andra och så, det är det går inte bra för West Ham just nu och de är ju riktigt, riktigt illa ute.
Ja. Nuno såg ju rätt så uppgiven ut, får man säga, när Gibbs-White drog in det där straffmålet.
Ja.
Så att, ja, jag tror att det är rätt så många som har börjat förlora hoppet om att de faktiskt kommer att hänga kvar.
Det är 7 poäng upp till just Forest i och med det här och det är ju där strecket går. Det är bara hoppas att alla tre där nere ser till att klamra ihop tillräckligt mycket poäng för att vi ska ha en bottenstrid som lever. Det är väl det jag känner utifrån i alla fall.
Ja, med tanke på att resten av ligan är så oerhört jämn så har vi ju faktiskt en topptrio och en bottentrio som har hakat av övriga på både positivt och negativt sätt. Och West Ham, alltså Wolves har vi ju redan räknat bort då. Eller det kanske vi inte har gjort nu då när de har kommit igång och en 18-årig Mané börjat göra mål. Men West Ham är ju verkligen illa ute här och Nuno har ju inte alls haft någon speciellt positiv inverkan sedan han kom in.
Det är ju rätt så sjukt att en av West Hams absolut bästa prestationer den här säsongen kom ut just Nottingham Forest när Nuno var tränare för Forest. Och nu förlorar West Ham mot Forest på hemmaplan med Nuno som tränare. Ja, det är Premier League. Välkomna.
Ja, men då vet vi vilka Wolves har, eller vilka West Ham har i nästa omgång, va?
Ja, vem var det?
Man har Dr. Tottenham.
Ja, just det.
Så vi får väl se.
Ja, men tre lättare då.
Om doktorn är hemma den här gången också. På Tottenham Hotspur Stadium då dessutom.
Jag tänkte precis säga att det är väldigt viktigt att det inte är på London Stadium. Mm. För att Tottenham är ju alltid bättre på bortaplan och West Ham kan inte vinna typ på hemmaplan. Så att det är perfekt.
Det är ju ingen som trivs på den arenan. Alltså allra minst West Ham-spelarna. Och West Ham-supporterna trivs ju inte heller där. Det är ju det är nästan så att det ser glest ut ibland på läktaren. Man är, det är deppigt generellt i den klubben.
Den är inte byggd för fotboll alls ju, den Nej. Arenan. Det är så långt. Alltså, men det känns som man sitter så himla långt från planen. Det är inte alls den här kompakta, härliga känslan som de flesta andra arenor har.
Jag zonade ut lite här, vilket är ganska passande sätt i liknelsen jag kommer dra nu. Men när vi pratar om att någon ska möta Dr. Tottenham med den tidigare liknelsen av West Ham, då börjar jag bara osökt tänka på den gamla Surgeon and a Doc-sången från Scrubs. Det var bara det. Vi kan gå vidare därifrån. Totalt utzonat. Det är fredag.
Vi kastar in lite frågor då. Isak Popovski skriver: är Manchester United den sämst skötta storklubben i hela Europa? Ingen röd tråd genom spelar- eller tränarrekryteringar överhuvudtaget. Ja.
Det ser inte så bra ut just nu. Det kan man ju konstatera åtminstone.
Nej. Grejen är så här, Ineos som har kommit in, de har ju egentligen aldrig varit speciellt framgångsrika. De har ju haft väldigt mycket idrottsinvesteringar, det har varit cykel och segling och andra fotbollsklubbar och så vidare, och ju aldrig riktigt lyckats med någonting, om man ska vara riktigt ärlig. Så att, om det var idrottskompetens man hoppades på att få in via Ineos, så har de ju inte ett track record på det heller att luta sig mot, om man ska vara riktigt ärlig. Sen har de ju anställt folk som ju har fotbollskompetens och så vidare som man hoppats på. Men de har ju inte heller lyckats så här långt.
Jag tycker att just i det sägs i frågan, men just det där med tråden och att den ska vara röd, det är väl där problemet lite har legat. Mm. Och bevisligen faktum ligger när man inte har överhuvudtaget någon plan efter att ha sparkat en tränare. Det är väl där jag på något sätt landar i.
Mm. Sen är ju ribban för Man United kommer ju alltid vara så otroligt hög. Alltså nu vet jag ju att de har sett ännu sämre ut de här senaste säsongerna, missar Europaspel och sådär. Men till och med, jag menar, när José Mourinho tog dem till en andra plats i Premier League-tabellen, det var ju inte så att det var guldgröna skogar för det, utan det var ju fortfarande här att Man United har tappat sin tron inom engelsk fotboll. Mm. Så att, ja, det har ju blivit sämre sedan dess, det kan vi ju säga. Men Ja, det kommer ju bli svårare och svårare också att försöka hänga med i toppen, för att så länge andra klubbar sköter sitt på ett mycket bättre och hälsosammare vis så blir det ju väldigt tufft.
Sen vidhåller jag här och nu att Manchester Uniteds höst fram till att den här sparkningen av Ruben Amorim är 3+. Att jag tycker den är bra utifrån vart de faktiskt var. Och det är inte bara baserat på att de är bättre än 15:e plats. Nej, det är spelmässigt, det är förtroendemässigt, det är rekryteringsmässigt.
De har gjort det
i sommar. De har varit 3+. De har varit bra. Sett till vad vi faktiskt kan förvänta oss av Manchester United 2025-2026. Så är de bra. Men nu på något sätt så sätter de sig själva i en ganska bara osäker sits med fortsättningen och kan rasera den stabila grund jag ändå tyckte de visade upp under hösten. Och folk kan tycka att jag kräver för lite av Manchester United. Måste så vara, men vi ska komma ihåg vad vi har kommit ifrån. För
man får ju ta ett steg i taget också. Alltså,
och här har du tagit steg i rätt riktning.
Du kan inte kliva från det som man presterade under förra säsongen och bytte tränare mitt under, bytte spelsystem mitt under och kliva rakt tillbaks och utmana om toppplaceringar.
Och absolut, Ruben Amorim har gjort konstiga byten. Det finns matcher man absolut kan ifrågasätta.
Han har ju såklart inte varit felfri med överhuvudtaget. Jag tycker inte nödvändigtvis att det är fel att sparka Amorim.
Nej, exakt.
Men, ja.
Men då ska du ha tanken att nej, vi tror att det här som vi har påbörjat nu kommer bli bättre av att byta Ruben Amorim mot den här personen. Mm. Om det så är Glasner eller Iraola eller vem, Carrick eller vad nu bestämt. Men han ska stå där och se glad ut med ett kontrakt i handen samma dag som de annonserar att Ruben Amorim får sparken. Här är det bara, jaha, nu har vi sparkat honom. Vad är vi nu då? Ja, men titta, här ringer Ole. Så att, röd tråd saknas.
Milo skriver, kan ni ranka säsongens topp 5 nyförvärv i ordning? Det är ju svårt att göra på uppstuds, men vi kan göra det tillsammans. Det finns väl ett par. Granit Xhaka.
Granit Xhaka, ja.
Tycker ska in där.
Martin Zubimendi ska in där.
Zubimendi ska absolut in där.
Vad heter det? Bang for the buck, så tycker jag faktiskt att man kan slänga in Christian Mosquera. Som är ett super...
Xhaka ska ju in först.
Oh, i och för sig, ja. det är sant. Nu var jag kvar i Arsenal-försvaret
här.
Men alltså...
Mosquera
är bara mest att jag tyckte det var så sanslöst billig prislapp sett i vad de fick. Men Cherki absolut för ska in i den mixen. Jag tycker Reinders är en fantastisk fotbollsspelare, men det visste vi ju redan, han kostar ju en slant.
Det är alltid svårt så här på uppstuds att försöka tänka.
Vi har ju ingen av Liverpools miljarder.
Ja, men jag menar Cunha har ju varit bra också.
Cunha i Manchester United, Mbeumo har också varit bra.
Ja, men de har ju inte varit samma impact som vissa av de här andra. Ja, mer impact än Mosquera givetvis, men ni förstår vad jag menar. Har det värvats mer då? Det är väldigt svårt på uppstuds som sagt.
Ja, men Ekitike kanske.
Ja,
han kostar också en miljard.
Ja,
det så mycket?
Ja, det var en miljard.
Nästan.
Det var en miljard.
Ja, det var precis 800 miljoner pund. Nej, 80 miljoner pund.
Lite mindre.
Någonting, ja, det...
Där och då var det en miljard i svenska kronor mätt.
Det är klart att det är...
Drewsbury Hall, tycker jag.
Drewsbury Hall, absolut. Mm. Till även Jack Grealish. Även om han är på lån.
Sunderland har ju några fler än Xhaka, men Xhaka blir ju den som sticker ut ganska tydligt före dem.
Jordan Henderson tycker jag har varit bra för Brentford också. Även om han inte startar den här, men han har varit viktig för dem i under den här säsongen.
Mm. Det är svårt så här liksom på Voltemade för Newcastle
överträffat förväntningarna. Såklart Voltemade ska in i den mixen. Tycker ju Chao har varit ganska bra. Alltså generellt.
Ja. Säger du efter en mardrömsmatch?
Ja, men man måste kunna se förbi bara enskilda katastrofmatcher ibland, känner jag. Bara
hade ju den missen också mot Chelsea.
Jag ska sluta försöka lista mittbackar.
Nej, men han har varit bortsett från de incidenterna.
Om Joao Pedro hade fortsatt som han började så hade väl han också varit i mixen här. Men det har han ju inte riktigt gjort.
Samma med Estevao. Alltså, Estevao, med honom ser man ju att det är ett smart köp för framtiden.
Alltså om 5 år så kommer vi mycket väl kunna sitta här och säga att Estevao var det stora kapet som gjorde sig i fönstret. Men vi kan mycket väl sitta och säga att Florian Wirtz var det stora kapet som gjorde sig i fönstret om 5 år också. Mm. Här och nu så landar det ju i Xhaka 1. För mig Zubimendi 2, Cherki 3.
Jag tycker en sån som Truffert i Bournemouth också. Alltså det är ju klart, Bournemouth har inte varit kanske lika bra, men med tanke på att han går in i en backlinje då, ersätter Kerker som var jättebra förra säsongen, och har ju varit en av Bournemouths bästa spelare den här säsongen, tycker jag. Såklart, det finns Semenya och så vidare som jag har tagit alla rubriker för Brentford när de har spelat bra, men Truffert har ju varit en jättefin värvning.
Mm. Victor Nilsson Lindelöf till Aston Villa har ju varit väldigt nyttig.
Alltså, han gick ju på fri transfer, så att det var ett kap på det viset. Det
är ett jättekap.
Verkligen. Vi ska ta en fråga till då. Mattias Larsson skriver: hur länge dröjer innan West Ham och Tottenham har nya tränare? vi har ju haft två sparkade tränare den senaste veckan. Det är väl bara att fortsätta. Den som förlorar nästa helg då.
Riset på det om det fortsätter så här.
Ja.
El Sakiko
på Tottenham Hotspur Stadium nästa helg då.
Vilken mugg ska de lyckas skrämla in till Frank där då? Är det en Chelsea-mugg som dyker upp där i någonstans i katakomberna att man får bära runt på istället? Nej, men Frank sitter ju inte bra till, är väl känslan. Och ja, det när det blir det här också, man märker också frustrationen hos Frank. Är det verkligen en Arsenal-mugg ni ska fråga om liksom? När det bara det där börjar gå mot, och då vet man att stjärnorna står inte rätt för honom just nu.
Ja, men då får vi fortsätta värva från Brentford och ta in Keith Andrews.
Jag tänkte precis säga att Keith Andrews står nog redo här och kliva in och reda ut det här i Spurs. Nej, det finns väl lite lösa rykten om att Pochettino ska tillbaks. Ange Postecoglou var tillgänglig att återvända, läste jag också någonstans.
Nej, det går ju inte. Pochettino, kanske efter sommaren då. Han lär ju inte lämna sitt landslagsuppdrag nu då inför VM.
Det hade ju varit något.
Ta USA till det här.
Han blir avsatt av Trump när som helst.
Ja, precis.
Alltså, det finns väl ingen förbundskapten någonsin som har haft en öppen gata vid ett gruppspel också, för det är inte som att de kommer att ha nackdelar från domarna.
Fan, vet ni vad? Vet jag precis insåg. Nej. USA skulle ju kunna göra en Gabon om det går riktigt dåligt i
100%.
VM i sommar. Man skulle kunna se landslaget upplösas. Christian Pulisic stängs av från att spela fotboll i landet. Och så vidare utav den här regeringen. Det är inte osannolikt. Det hade kunnat hända. Jag säger det. Där är vi nu. Hörrni, det var trevligt att prata Premier League på en fredag också. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi är tillbaks med Sillypodden efter helgen. Det är FA-cup i veckan, den här magiska helgen som alltid är då i mitten på, eller början på januari. Det är den tredje omgången av FA-cupen. Vad ska du gå och se, Frida?
Jag ska faktiskt gå och se WSL. Arsenal mot Manchester United.
Just det.
Kul.
Det är ju rätt så många svenskar inblandade där, får man säga.
Svenskar är varenda lag i WSL just nu, känns det som.
Och Manchester United ser ju på med fler hela tiden. Det var väl idag som kollega Amanda Sassa, precis nyligen, avslöjat Ellen Wangerheim, men nära Manchester United från Hammarby.
Ja, men det är kul. Ju fler desto bättre.
Ja, jag kan väl passa på då med att rekommendera här också att om ni inte vill titta på brittisk boll i helgen, så sänder vi ju finalen i den spanska superkuppen på söndag. Och det är ju de här gängen Barcelona och Real Madrid som spelar.
Och det är du som kommenterar.
Så är det. Så häng med söndag kväll om ni vill, för att det kan bli något alldeles extra.
Söndag kväll rattar vi in Rooney Bardghji som ju är het just nu.
Ja, han var otrolig när han fick chansen här när Lamine Yamal vilades mot Athletic Club. Han var ju halvskadad men spelade ändå sista 20. Många som pratar om det i Barcelona är att de gärna vill se både Rooney Bardghji och Lamine Yamal på planen.
Hur?
Att Yamal utgår som 10, som han har gjort det ganska bra som. Och det enda gången de har testat det experimentet så såg det väldigt bra ut. Så Rooney Bardghji som blev A-lagsspelare idag också. Fick nummer 19. Jamals gamla nummer, Messis gamla nummer.
Mäktigt.
20.00 på söndag får ni hänga med. Och då vågar jag lova att vi kommer få mer än ett i sammanlagt XG.
Underbart, där har ni det. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Ratta in Makoto på söndag, kanske framförallt Rune Bardghji och Lamine Yamal och de andra då.
Framförallt, killen Mbappé ska väl åka dit nu också och spela. Så att,
Han ska också göra det. Så hörs vi nästa vecka. Ha det fint,
hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.